Låt oss be än en gång. Gud, jag ber om välsignelse över ditt ord. Gud, jag ber om din andes ledning i det jag ska säga. Gud, låt mig få förmedla ett budskap ifrån dig. Amen. De här så kallade småprofeterna är ju i vår bibel uppdelade i 12 avsnitt i judarnas heliga skrift. Så kallas det här avsnittet för 12 profetboken, och man har slagit ihop dem. Men vi har som sagt delat upp dem. Och tanken med den här predikoserien som vi då ska ha här under våren är att vi ska skumma lite grann på ytan av var och en av de här 12 profeterna. Och varför vi ville göra det när vi satt Samuel, Alexandra och Mattias och jag är att vi upplever att de har så väldigt mycket att säga om situationen i vår tid. Vi kan lära oss väldigt mycket av dem. Och Joel då är ju nummer 2 av de här. Och vi vet egentligen inte så hemskt mycket om honom. Men utifrån den situation han beskriver så är det rimligt att anta att han verkade i sydriket, alltså judarike, någon gång före templets förstörelse. Och många teologer då räknar honom som en av de profeter som verkade på 700-talet före Kristus. Och han alltså samtida med andra stora profeter, till exempel Jesaja. Namnet Joel betyder Herren är Gud. Och i vers 1:1 så står det så här: detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son. Petuel då betyder Guds mun och har att göra med att tala profetiskt. Om det är samma person som kallas Betasha i första krönikeboken 24:16, då var Joel i så fall son till en präst. Men det vet vi inte riktigt. Men boken är unik på åtminstone 3 olika sätt. För det första så nämns templet och Jerusalem, men det nämns ingen kung. Det har fått en del att tro då att han är senare, att han skulle vara samtida med Esra och Nehemja på 500-talet före Kristus. För det andra så citeras eller associeras till andra böcker som Jesaja, Amos, Sefanja, Nahum, Obadja, Ezekiel, Malaki och framförallt andra Mosebok. Och vad det innebär så ska vi komma in på lite senare. För det tredje så nämns det ingen specifik synd som folket har begått. Men läsaren antas känna till de tidigare profeterna som har tagit upp väldigt noga då avgudadyrkan, orättvisor och andra samhällsproblem. Och ett ord som kommer tillbaka gång på gång i Joels bok är Herrens dag. Och boken då tar sin avstamp i en katastrof som har inträffat. Det har kommit en invasion av gräshoppor som påverkat hela ekonomin, hela livet och även tempeltjänsten. Och det här gräshopporna som Inger Kristina läste om i början skulle kunna vara då kopplat till olika stadier i gräshoppans utveckling från ägg till färdig gräshoppa. Och alla stadier i utvecklingen då från larv till färdig gräshoppa leder till katastrof därför att man äter, man förstör grödan. Och armén ifrån norr då Den liknas vid gräshoppor. Och utöver den här gräshoppsinvasionen så verkar också landet ha drabbats av torka. Och det kan man läsa om i första kapitlet i Joels bok. Men mitt i alla de här katastroferna som har drabbat folket, som har drabbat landet, så visar Joel att Gud står bakom allt. Gud har makt att förändra situationen så att landet får välsignelse igen. Om folket omvänder sig. Omvändelse och välsignelse är sammankopplat hos Joel. Han visar på att allt det som sker, Guds dom och Guds välsignelse, beror på folkets Guds relation, alltså folkets förbindelse med Gud. Ibland när vi pratar om Guds relation så tänker vi oss någonting så här: Gud där uppe och jag här nere. Men i andra Mosebok så kan vi se att Guds relationen, den är tredelad. Och den här tredje delen missar vi väldigt ofta. Vi pratar gärna om min förbindelse med Gud. Men med vissa missar det här, den här tredje biten. Min relation med mina medmänniskor. Hur vi ser på våra medmänniskor. I andra Mosebok så berättas det mycket om änkor, faderlösa och invandrare. Och det är omöjligt att göra en koppling till dagens samhällsdebatt. Och nu är det säkert någon som blir upprörd och tycker att jag pratar politik. Men jag upplever bara att det här måste sägas. Min gudsrelation är starkt förknippad med hur jag ser på min omgivning. Hur ser jag på den här afghanska killen som det berättas om i dagens Nerikes Allehanda, som har tre jobb för att försörja 20 familjemedlemmar hemma i Afghanistan. Är de som kommer hit, är det vi och dem? Hur ser vi på de som är fattiga? Att vara faderlös och vara änka på den här tiden, det var en ekonomisk katastrof om man inte hade några nära släktingar. Hur avspeglar det sig i dagens samhällsdebatt? Och jag tror att det här är ganska typiskt för de bibliska profeterna. Det finns en nutid i den tid de verkar. Och så finns det lite grann framåt. Och så finns det den här synen in i vår tid idag. De här tre dimensionerna är viktiga att vi inte tappar bort. Och kom ihåg, Gud kan ge regn i rätt tid för att skördarna inte ska slå fel. Då kan folket få välgång och tempeltjänsten fungera också. Därför att då finns det plötsligt saker att offra, saker att ge. Regnet, det gör att torkan i landet, som det berättas om då Joel 1, tar slut. Marken återhämtar sig efter gräshopporna. Höstregnen gör att fröna gror och vårregnen kommer före skörden. Kornen sväller och det blir en stor skörd. Det hebreiska ordet för höstregn är ett ord som heter more. Och det kan betyda både höstregn och lärare. Och anledningen till den här dubbla betydelsen finns i ordets rot. Som det kommer från ett ord som heter göra. Och har att göra med att skjuta ut någonting. Ett moln skjuter ut regn. Det blir väldigt tydligt när det kommer en störtskur. Att det liksom kommer som någonting som skjuter ut ur molnet. Men en lärare skjuter ut ord till sina elever också. På samma sätt som regnet vattnar jorden, vattnar läraren lyssnaren. Läraren vattnar lyssnarens hjärtas jordmån. Somt tar vi emot och somt förkastar vi därför att jordmånen i våra hjärtan är dålig. Vi kan läsa Jesu undervisning om såningsmannen i Matteus 13. Att somt faller i god jord och somt faller på stengrund, det tar sig inte emot. Paulus, han tar som ett exempel hur Apollos var en lärare som vattnade, men Gud står för växten. Där skriver han om i 1 Korintherbrevet 3:6. Någon vattnar, men någon annan ger växten. Och så kan jag tänka, så har det varit i mitt eget liv. De ledare som jag mötte. Det är svårt att säga att just därför att jag hade den här ledaren så kom jag till tro. Det är många som har varit med och sått. Och när man själv har varit ledare så är det en stor glädje att se att ja, men titta, han och hon, de har kommit till tro. Men jag kan inte påstå att det är tack vare att jag var ledare. Det är många som har vattnat, men det är Gud som har gett växten. Och därför att vara ledare, att vara en ledare för ungdomar eller att vara en ledare i församlingen är en stor uppgift. Men vi kan inte säga att det är tack vare det jag gjorde. Men i den bästa världen så har jag fått vara med och sprida lite vatten. Och så har någon annan vattnat. Och så har Gud gett växten och det har växt. Det här är viktigt. Vi är beroende av varann. Och det Joel ser av utveckling då, där han inte kan hålla tyst om, det som Gud uppenbarar för honom, det är att han ser också det som ska ske långt in i framtiden, när tiden närmar sig sitt slut. Gud som ger välsignelse i form av regn i rätt tid ska även hälla ut ett annat slags regn över sitt folk, sin egen ande. En andlig klarsyn som bara har getts till ett få utvalda ska ges till hela folket, ska bli tillgänglig för alla. Och i Joels bok finns det här perspektivet som jag pratar om dåtid, nutid och framtid. Och vi lever alltså i det som Joels bok ser som framtid. Och det finns en struktur i boken då, där vi kan se att det finns en tidigare Herrens dag i kapitel 1. Sen så kan vi se då för det andra att det finns en nära förestående Herrens dag i kapitel 2. Och i kapitel 3, 2 och 3, så handlar det om omvändelse och Guds svar. Och till slut, för det fjärde, en framtida Herrens dag i kapitel 3. Och det här rör också när Joel beskriver vad han ser. Alla profeters dilemma. När man ser saker och ting som man saknar ord för. Hur ska man återge det med begripliga ord för sin samtid och sin framtid? Och vi kan fundera vad det är som Joel såg i vers 4. De hästarna som rusade fram med eld. Han ser något som han inte kan förklara med ord från den då kända världen. Och därför beskriver han det med dåtidens begrepp. Är det så att han ser moderna stridsvagnar rulla fram som skjuter sig fram? Det vet vi inte. För han saknade ord för det. Det vi kan nog vara ganska säkra på är att det stora och mäktiga folket är någon slags armé. Det är nog helt klart. Och om vi antar att boken är från 700-talet före Kristus så syftar säkerligen synen på assyrierna. Assyrierna var ett folk som förintade varje fiende hänsynslös med en grymhet bortom all fattningsförmåga. De assyriska kungarna byggde upp en effektiv centralstyrd krigsmaskin. Med våld och terror höll assyrierna stora delar av Mellanöstern i ett järngrepp. Och under deras brutala styre deporterades miljontals människor från sina hemtrakter. Assyrierna, de tillämpade, precis som romarna och ryssarna senare skulle göra, metoden att söndra och härska. Man brände och förstörde. Om man tittar på nyhetsbilderna från Ukraina så förstår vi kanske bättre bilden ifrån Joel. Vi kan verkligen känna igen det här ifrån dagens ryska krigföring. Men det är inte slutet, är Joels budskap. Skräcken byts till hopp. I 2:28 så säger Joel: det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Och jag har själv sett hur den här profetian går in i vår tid. I 5 Mosebok 18:22 så står det så här: när profeten har talat i Herrens namn, men hans ord inte slår in och går i uppfyllelse, då kommer det budskapet inte från Herren. Men vi kan se att det som Joel profeterar om i 2:28, det går i uppfyllelse. Det har gått i uppfyllelse. Profeten säger sanningen utan kompromiss och anseende till person. Och för min del så blev den här upplevelsen väldigt stark i min upplevelse från när Rune Skog och Peppe Huss och Bosse Holm, vi var i Estland andra gången på hösten 2005. När vi började bygga ett tak. Och det visade sig att, men det här hinner vi inte klart på den här veckan. Och då var jag ganska ung, så jag jobbade fortfarande. Jag var tvungen att åka hem. Och Rune kommer på söndag morgon och säger: jag drömde i natt att det kom snö. De hade inte hunnit klart. Bosse och jag ska stanna kvar och göra det här klart. Och då tänkte jag på Joel 2:28. Gamla män ska ha drömmar. Då var Rune 77. Och vi hade väldigt mycket roligt tillsammans när vi försökte lära våra medhjälpare att säga 77. Det var inte lätt. Men gamla män ska ha drömmar. Gud har omsorg om sitt folk. Och det här har jag gång på gång kommit tillbaka till, så att ni har säkert hört det förut. Men det tål att upprepas. Gud har omsorg om sitt folk. Vi har svårt kanske att se det när vi är mitt uppe i svårigheterna och problemen. Men Gud finns där. Och Gud finns där med ett enormt löfte som måste få gå ut i varje gudstjänst, i varje samling vi har, så måste det budskapet få gå ut, vare sig det är våffelkafé eller någon annan samling. Så är Joels huvudbudskap i 2:32: men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och det var det budskapet Lundgren med lådan gick ut med sitt enkla psalmodikon. Och det ska ske att vem som helst som av Herren nåd begär ska från all synd och nöd bli frälst och vara där han är. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Vilken vidrig situation vi än kan vara i, så finns löftet. Det som är Joels huvudbudskap. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och om du inte kommer ihåg någonting annat från den här predikan, så glöm inte det. Det är det absolut viktigaste budskapet ifrån den här gudstjänsten, från den här predikan. Amen. Låt oss be igen. Gud, tack för att vi får mötas här och tack för att vi nu får gå in i en bönestund. Du känner oss var och en och vet hur vi har det. Gud, tack för att vi får lägga allt inför dig. Vare sig vi är ung eller gammal, så får vi komma till dig och veta att omvändelsen är en möjlighet. Amen.